Vi ska läsa en saltarsalm. Och när jag sitter här och ser den så ser jag också i salmen före, som jag då blir tvungen att nämna också, tror jag. Jag ska läsa sen salm 131 som Sven har bett mig om. Men i salm 130 så står det så här. På tal om förlåtelse och rening. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Det är ett märkligt ord. Hos dig finns förlåtelse, inte för att man ska inte ska frukta dig, utan för att man ska frukta dig. Det är bara Herren som är värd vår fruktan. Det är bara han som kan lösa oss. Det är bara han som är värd vår respekt. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Samme evige Gud. För länge sedan och nu och alltid. Nu ska jag läsa psalm 131. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel, från nu och till evig tid. Amen. Ja, vi lyssnar till predikan nu, så ska vi ha en stund efteråt med ganska mycket bön. Så, varsågod Sven.
Vi har ju i vår församling under den här gångna terminen talat ganska mycket om nådegåvor, andens gåvor. Och det kan man kanske inte göra hur länge som helst utan att komma in på frågan om alla skandaler som tycks komma i karismatiska sammanhang som någon sorts nästan oundviklig naturlag. Är det inte pengar så är det sex, och är det inte det så är det något annat. Vi måste förstå att när vi får del av andens gåvor så blir vi också frestade på ett sätt som vi inte annars blir. När Jesus var fylld av ande efter dopet i Jordan och gick ut i öknen så blev han mycket riktigt frestad. Frestad till att göra en smörgås av en sten. Man kunde tycka att det var väl inte hela världen. Ja, det hade nog inte blivit någon frälsning. Man hade gjort det. Vi sitter här därför att han sa nej. Och frälsning eller frestelserna kan bli nog så luriga och knepiga. Vi ska läsa några ord i Romarbrevet 12, ord som vi ofta citerar, men som också är mycket innehållsrika. Vi ser ju frestelserna också i de små sammanhangen. Vi kan tänka att ja, det här handlar om estradkarismatik i USA. Ja, det gör det. Men Vi hade en bibelskola här i Mölndal för några årtionden sedan. Och det fanns många som växte och mognade på ett sunt och naturligt sätt. Men det fanns ju också folk som började bete sig konstigt. Så vi måste titta på det här. Romarbrevet 12 från början. Så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säga till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Vi kan påminna oss att frestelsen i lustgården handlade om att bli som Gud. Och därför kan vi säga att det svåra med frestelserna handlar om identitet. Vem är jag? Och vem blir jag om jag gör det eller detta? Vi bläddrar till Matteus 6 kapitel. Jag läser de 4 första verserna där. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Här har vi en bild av den naturliga, den fallna människans själsliv. Vi har 2 motiv i regel till det vi gör. Det ena motivet är sakligt. Det handlar alltså om att här ska det ges en gåva och här ges en gåva. Det är inga problem. Men så finns det ett till, och det är ett motiv som vi ofta försöker dölja så gott det går. Vi smusslar, därför att den handlar mera om identitet. Vem blir nu jag? Alla ser väl att jag gav den här allmosan nu. Och det här är ju också så att det dolda motivet är det starkare. Där ligger syndafallets hela styrka. Vi har en kluven vilja. Luther talade om träldomen i synden. Att på det sättet försöka att göra sig till någon, det måste ju vara omöjligt, för du är ju den du är. Du kan ju inte bli någon annan genom att till exempel ge en gåva. Och det tanken att man skulle kunna göra sig till någonting genom att utföra en eller annan gärning, den har ju också en baksida. Man gör bort sig så är man ingenting värd. Ja, men du är ju du i alla fall. Att få skilja mellan identitet och gärning, det är en önskan som vi måste få formulera inför Gud. Men det betyder ju också att om man på det sättet strävar efter berömmelse, så riskerar man att bli förljugen. Därför man sträcker sig efter någonting som inte finns. Politiken är ju ett område där man väldigt tydligt ser de dubbla motiven. Ja, visst, det gäller landets väl och ve, men nästa val ska vi också vinna, annars så har vi gjort bort oss. Och ramlar vi under 4%-spärren så är det katastrof. Och det behöver man ju nästan inte ens huttla med, för det förstår ju alla. Man kan tycka att den där lilla trumpetstöten som skulle åtfölja allmosan, den var inte hela världen. Men Paulus ger oss en förklaring. Och nu vill jag läsa efter Bibel 2000. Det är Romarbrevet 8, verserna 5-9. Det är en mycket viktig text i Paulus teologi det här. Det som lever efter köttet har dess sinnelag. Men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Så starkt formulerar Paulus benägenheten att blåsa i trumpet. Det dolda motivet innebär en fiendskap med Gud. Och det kan vi ju förstå. Människan ville bli som Gud, för att inte Gud skulle behövas, få bli sin egen Gud. Och kristendomen är ju den religion som verkligen förföljs världen över. Den förföljs av ateister, allt ifrån Richard Dawkins till Muhammed. Allt är ju på ett sätt en förföljelse av kristentro. Idag lider ju kristna över hela världen, till och med i Sveriges flyktingmottagning så är det ju många kristna människor som utsätts för trakasserier och hot. Varför är just kristendomen så irriterande? Varför kunde inte kommunisterna, som inte ansåg att det inte fanns någon Gud, varför kunde de inte låta folk få sjunga lite grann? Nej, man sattes i läger och man exporterades till Sibirien. Och vi ser vilka krafter som kommer lösa när det gäller just tillhörigheten till himmelens Gud. Ordet sinnelag är lite svårt att få grepp om. Men vi läste nyss i Romarbrevet 12 att vi skulle inte anpassa oss efter den här världen utan förvandlas genom sinnets förnyelse. Och det är vad vi längtar efter, sinnets förnyelse. Och sinnet är en totalsumma, kan vi säga, av människans själsliv. Vilja, känsla och kunnighet, förstånd. Och vi behöver alltså förnya vårt sinne. En total renovering av vårt inre. Hur ska det gå till? Vi kan tänka oss två möjligheter. Vi antar att det här beror på att du har ett kallt hjärta. Då kan ju Gud skicka dig en lista på gärningar som du ska göra och som du skulle ha gjort om du hade haft ett varmt hjärta. Och du strävar med den här listan och gör så gott du kan. Men det är ju inte lätt. Och om man djupast sett har en viss fiendskap mot Gud, så blir ju den där listan kanske inte så lätt att leva efter. Och hjärtat blir kanske kallare när man försöker. Gud har en helt annan väg. Han värmer upp hjärtat. Och sen ger han oss ett förbluffande mått av frihet. För när hjärtat är varmt så är problemet löst. Och det är den vägen som vi får gå tillsammans med Herren. Det finns en text som beskriver rättfärdiggörelsen så inträngande och så vackert. Och den ska vi läsa nu. Den står i 18 kapitlet hos Matteus evangelium. Jag börjar i 23 versen. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelsen tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du undertjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. "Så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin bror." Här kan vi säga att rättfärdighet är i stor utsträckning lika med tacksamhet. En tacksam människa är både glad och generös. Den värme som kan förvandla våra hjärtan heter tacksamhet. Och den här tjänaren, han hade ju fått en kolossal skuld efterskänkt. Men han blev inte tacksam. Det funkade inte. Och det lär oss en sak. Att den tacksamhet som handlar om hjärtats värme, det är någonting som man måste välja. Som kristen måste man välja detta. Varenda dag. Kanske varenda stund ibland. Därför att tacksamheten är fråga om ett fritt val. Å andra sidan, tacksamheten skapar en frihet i ditt viljeliv, i din vilja. Paulus skriver så här i Galaterbrevet, 5:e kapitlet. Galaterbrevet 5:16-17. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Man blir fortfarande frestad. Frestelsen kommer man aldrig ifrån. Men man har en ny förmåga att identifiera frestelsen som frestelse. Man har en ny förmåga att låta bli, helt enkelt. Att leva under andens beskydd och andens ledning, och att låta andens närvaro få föda tacksamhet. En sån bön är så viktig: Herre, gör mig tacksam. Paulus uttrycker detta ganska tillspetsat, kan vi tycka, i Efesierbrevet 5:20. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. tacka alltid Gud för allt. Gör vi det? Jag gör inte det, men jag borde. Jag skulle kunna tacka för det verken i min rygg, men det gör jag inte varje dag. Men den är antagligen någonting som kan bringa god frukt. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så att vi har en rikedom, en skatt att upptäcka här. Till sist ska vi läsa i 6:e kapitlet i Romarbrevet. Verserna 11 till och med 13 ska vi läsa det. Och det är då ord som riktas till människor som kommit till tro, låtit döpa sig och som lever alltså det kristna livet. Och då säger Paulus så här: så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Så skall ni alltså se på er själva. Jag nämnde i början att frestelser handlar så mycket om identitet. Tanken att jag blev det eller jag vill bli detta genom att göra det här. Du kanske kan bli statsminister eller professor eller vd eller generaldirektör eller general. Det finns ju så många stegar att klättra på. Eller superevangelist, varför inte? Men du är du i alla fall. Och det ligger en stor befrielse i att få det här klart. Så skall ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk i enlighet med den tro som Herren har gett er. Det här handlar inte om jantelagen. Det handlar inte om någonting som ska beröva en varje form av människovärde. Utan det här handlar om att bli fri från sin fåfänga. Paulus fortsätter sedan med att säga att synden ska inte härska i vår kropp och vi ska inte ställa oss i syndens tjänst. Han betonar alltså att vi lever ständigt med en valsituation. Vi blir ju inte frälsta så att synden inte längre existerar. Men genom tacksamheten, genom glädjen, genom vissheten om vad Gud har gjort och gör, så kan vi leva i andens beskydd och andens kraft till tacksamhet, frihet, en fri vilja och en fri tillhörighet till Herren. Herre, vi ber dig om den tacksamhet som gör att vi inte behöver de här stegarna att klättra på. Vi bekänner inför det här att det här är ett problem i våra liv. Vi lyckas ju dölja det för varann, men inte för oss själva. Och ibland ser andra det bättre än vi tror. Ge oss gåvan att leva i en tacksamhet till dig som klarar också att vi får ett migränanfall eller skattehöjning eller vad som helst som vi kan kalla för motgångar. Du har ju gett oss en gåva så stor att vi inte förstår riktigt hur stort det här är. Lovad vare du, Herre, som löser oss på detta ljuvliga sätt. Amen.